20 omgångar in på Allsvenskan. Malmö FF leder med 10 poäng. Och jag börjar väl podden med att få ett rungande ja från mina två gäster på att guldet hamnar i Skåne.
Ja, gud ja. Det gör det väl varje år.
Ja, det kommer hamna i Skåne.
Ja. Ni hörde Frida Fagerlund, hyllad poddstjärna och tv-stjärnan Linn Nordström. Det är mina gäster här i
TV-stjärnan.
Den allsvenska podden.
Hur ska man kunna leva upp till det här nu?
Det är inga problem. Vi börjar med Hammarby. Här, de vann ju mot Örebro igår med 3-0. Jag satt och lajvade matchen och det var en del diskussion om att Örebro sket i det stundtals och att Axén har sagt att han vill sluta. Vilket jag inte tror på. Men det man däremot kan glädjas åt som Bayern-supporter var ju att det såg väldigt, väldigt bra ut. Jeppe Andersén var ju fantastisk. Tankovic var också bra. Svensson var bra, han ätade. Tankovic blandade lite kosmetikaspel, lite klacka och annat med sånt. Men får en ordning på allting där. Sett till hur spännande var när han kom fram med Fulham och hela den här biten och var med i landslaget, så kan han ju bli otroligt bra i Hammarby om de liksom får han att få ut sin talang och få honom att trivas. Så inte det här han hade i Holland när han sprang och satt sig på bänken och tjugade för att han hade fått börja på bänken och så vidare liksom.
Ja, men absolut, det är ju därför han har kommit tillbaka till Allsvenskan. Jag tror säkert att han hade velat stanna utomlands egentligen, men han insåg väl själv att det här kan ju vara ett jättebra sätt att få honom att få lite nytänning i karriären. Och det var som du sa där, att man minns ju för ett par år sedan så sjukt hypad han var med hela det här då när han skulle byta landslag och så spelade de honom, så nu är han väl uppbunden till Sverige, och då var det jättehype kring honom.
Var det inte Seko mot Zlatan Ibrahimovic? Vem skulle locka till honom i landslaget?
Just det, så var det till och med. Och
han är också en sån spelare som fortfarande behöver fria tyglar. Han är ju en själ som inte klarar upp sig, som du säger. Om man börjar på bänk så ska man stanna på bänken. Så att jag tror också att han hamnar i ett lag där det finns utrymme för honom att synas och höras och göra de här klackarna utan att han blir bänkad sen matchen efter. Så jag tror absolut att detta är en miljö för en spelare som fortfarande är lite yvig att utveckla sig.
Han har ju varit med där i U21. Jag har träffat honom några gånger och gjort lite olika intervjuer. Jag gjorde det redan när han var i Fulham som 16-17-åring. Har alltid haft stort självförtroende, stort tro på sig själv. Har blandat det med lite uttalanden då han har varit besviken när han kanske ska hålla inne vissa saker. Men det känns i alla fall på de senare intervjuer man har gjort med honom att han har blivit lite lugnare där. Han sa ju bland annat att han har blivit det på grund av att han har skaffat en flickvän och så vidare. Så att jag tror att det här ändå kan bli ganska bra. Jag vet inte om jag tror för mycket på honom efter bara att ha sett det man har gjort i Sverige. Men det känns ändå som att det finns fotboll där. Sen var ju inte han den som kanske var det skönaste kvittot för Hammarby igår. Det var ju många andra som jag tyckte så fantastiskt trevliga ut. Svensson och Andersen och så vidare. Liksom.
Alltså Andersen var ju givetvis alltså på presskonferensen då när han presenterades, just det här att de hypade upp honom jättemycket. Han också...
Supertalangen.
Ja, men precis, som blev skadad och så blev det ingenting av det. Och så säger väl de flesta klubbarna när de presenterar spelare i för sig. Mm. Men jag tyckte ändå det märktes ganska snabbt att det fanns någonting hos honom, och jag tror att får han bara spela nu några matcher till så kommer han komma in i det ännu mer. Då kan han säkerligen bli jätteviktig.
För det var ju lite, han hade ju en liten trevande inledning de två första matcherna, han blev inbytt. Men nu känns det ju verkligen som att han har hittat in i detta, och det är också ett bra läge att komma in i när Hammarby gör den här mindre rekonstruktionen, att han kan hitta en plats i laget redan nu och sen jobba utifrån det. Och det såg man igår att han låg ju bakom väldigt, väldigt mycket. Men jag vet inte, man har ju också en sån tilltro till Mikkelsen att han gör bra värvningar. Då både i Paulsen då som var tillbaka på sin, vad ska man kalla det, normala position som mittback igår, gjorde det bra, och var ju han som inledde målskyttet efter hörnan där. Men absolut att Jeppe kommer vara en bra värvning.
Det var ju lite snack om att eventuellt kunna vara ett frispark när han brottade ner Gerzic, men det sköna var ju att vid hörnan lite senare i matchen så tar han och Gerzic i hand och garvar, och Nordin Gerzic är ju en kille som har uttalat sig när han har varit besviken, så det kändes som att han, om han inte blir sur för den grejen, då är det ändå okej, eller?
Ja, nu ska inte jag tror det var någon annan match samtidigt som jag tvingades följa, tror jag.
Sundsvall-Kalmar.
Så var det nu.
Eller var det Gävle Trelleborg?
Bra matchval.
Ja, Gävle Trelleborg.
Jag har inte sett varenda liten sekvens, men så kan det väl mycket väl vara. Sen ÖSK, de är ju lite så här. Det känns som att de har väldigt hög högsta nivå och de har en ganska låg lägsta nivå också. Ibland så klaffar det inte.
Nej. Men det var ju jävligt nära igår att det blev en annan matchbild. Nu fick de in ett tidigt mål där efter den här hörnan. Men sen gjorde ju, tror jag det var Johan Mårtensson som gjorde en riktigt snygg löpning och fick bollen inte besär. Och sen så offrar sig junior på ett sätt som bara han kan göra. Mm. Och då så gör ju sen Hammarby det här målet i anfallet efter. Så att hade det blivit 1-1 där så vet vi inte var det hade landat. Men det var som att de inte, liksom de kan inte riktigt trycka till den där sista lilla biten som behövs för att man ska orka hämta upp ett 1-0 underläge.
De har väl för många spelare som inte riktigt håller sig på högsta nivån under längre perioder. Det är väl därför det ser ut som det gör. Mm. Känns det oftast. Michael Omo tycker jag oftast gör godkända, till och med bra matcher.
Ja, men precis. Men han är också en sån som kan. Ibland känns han lite vilsen på planen, som att han inte riktigt vet vad han ska göra eller vart han ska vara någonstans.
Så länge han håller på sin höger flank är det väl hela tiden, så ja, brukar det se ganska bra ut. Men det som är intressant med Hammarby är väl att i början av säsongen så kommer man ihåg de här matcherna mot Göteborg. Där släpper de in för sig in ett sent mål, men de spelar en fotboll där Mickelsen har ett lag som han inte riktigt vill ha. Han vill ha andra spelare. De spelar en mer, alltså de vill dra ner på tempo, till exempel i derbyt mot AIK som de vinner. De vill alltså förstöra med fotbollsmatcher, och igår fick vi se ett annat Hammarby, och det känns som att han nu när han har bytt ut, vi pratade om 7 spelare, man tittar på premiär mot Norrköping och tittar på startelvan igår, så har han ju bytt, vad vi sa, 7. Så det är klart att det är en skillnad. Det är väl nu när man börjar få se det Mickelsen vill göra med det här laget, så här han vill spela. Han har liksom Aido är borta, Magyar, Musa är borta, Kennedy är inte med, Paulsen spelar på en annan position, han har Vilan i mål istället och så vidare. Så det är ju väldigt stora skillnader, så det känns ju som att det är nu han vill skapa sin fotboll, den fotbollen han har velat spela när han kom till Hammarby.
Mm. Sen är han ju extrem taktiker. Jo. Det är ju inte säkert att om de nu som möter AIK i derby att han inte hade dragit ner på tempot och försökt spela så som man gjorde i första derbyt där. Men när man kan spela så som man gör här mot Örebro med ett Hammarby som har bytt ut så mycket spelare, då har man ett bra grundlag till att bygga vidare på. Och det var ju framförallt som igår sen när Padiba kommer in och får göra mål också, att man har en konkurrenssituation som inte riktigt har funnits bland de offensiva spelarna. Det är ju hur viktigt som helst. Och jag menar, det höjer också nivån på träningen och det höjer ju då nivån även på match. Och det är ju något som jag kan tycka att Hammarby sin tunna trupp har saknat under flera års tid. Och även att man har ett mittfält som är, ja men igår var det ju hur roligt som helst att se dem. Hamad har ju fått liksom lekkamrater som han kan briljera med. Så att det var Hammarby igår. Det var jävligt roligt.
Ja, nej, men det känns verkligen som man ser Hamad på, det är väl andra målet, de spelar upp på honom och han bara...
Ja, det var väl Hamad och sen Tanko
Svensson ut dit liksom. Och han styr den bollen, han får den vidare till Tankovic smidigt, och sen så liksom bara vänder de på spelet. Och man såg ju det på Hamad i början av säsongen att han har fotboll i sig, men det är som du säger att nu han har kommit igång och han har bättre spelare kring sig, eller mer bollskickliga spelare i sig, alltså kombinationsspel med han och Tankovic och så här. Jag tror att det kan bli bra på sikt för dem.
Det är inte helt enkelt heller när man skadas där liksom mitt i, och det blir ju en del, då måste man börja om igen på något sätt.
Men det var ju väldigt tydligt i det uttalarna från Hammarby-spelarna igår att de spelar på ett helt nytt sätt, att de njuter mer av att spela, och det var ju bland annat då Hamad som hyllade detta. Och det är självklart att det är roligare för ett lag att spela den här typen av fotboll än den taktiska långsamma fotbollen man spelade mot AIK i derbyt. Det är ju inget snack om saken.
Men sen tycker jag med Mickelsen, av någon anledning så gillar jag att jämföra tränare med varandra. Och Mickelsen är ju lite sådär Conte-typ ändå. Han får ju ur max av sina spelare, och han kan placera mig som Paulsen, att han liksom skolade om honom från mittback upp till anfall, och nu blandar han väl lite och sätter honom både i defensivt och offensivt. Just att han har den förmågan att kunna få fram det ur sina spelare. Det är inte många tränare som har det, och det är givetvis en stor styrka.
Men det sa ju han under våren. Att alla lyssnade och liksom tog in, och det var enkelt att förstå honom precis hur man skulle göra, och de presterade bättre än vad man trodde om man såg på laget när mycket utspelade fotbollsmatcher. Så det känns ju verkligen som att det kan bli 2018 kan bli ett väldigt bra år för dem. Det har man väl sagt förr kanske.
Men, jag tänkte vi har hört helt om fem annan, senaste åren.
Helt
ja.
Nu kan man ju så här ifrånsätta sig pressen de hade den här säsongen när Mikkelsen från början har sagt att vi bygger om och detta tar tid och liksom nu börjar det här skörda lite frukt. Men då går man också in i 2018 med helt annan press på sig vad man gör inför den här säsongen. Fast det kanske är dags för Hammarby att leva upp till det. Det kanske är med den här danska dynamiten som att de kommer ta någon form av topplacering. Det vet man ju inte, men man ser också som med Paulsen som under första säsongen var isel som mittback och som man sen då fick göra om till någon form av anfallare, men som igår går tillbaka då till den här positionen som man blev värvad till och är, jag ska inte säga att han är fläckfri, men han gör en väldigt bra match och de håller nollan. Och det är också en indikation på att Mikkelsen kan ge spelarna det självförtroendet som krävs för att man ska lyckas kollektivt.
Absolut, sen gäller det ju att få det här att inte spåra heller. Att du liksom varvar på folk och så börjar du flytta människor sen för att du märker att saker har funkat tidigare. Så nästan blir, alltså du känner att du nästan som tränare är tvungen att flytta. Jag kommer ihåg, Rickard Norling gjorde väl ganska mycket AIK för första sessionen han var där. Så höll han på att ändra ganska mycket och dona. Så ibland blev det jättebra, ibland blev det kanske inte
lika bra. Ja, tycker jag lite fortfarande.
Jo, absolut. Jo, och det är väl lite det att får man ut som Mikkelsen har fått den här säsongen ändå väldigt bra sett till hur truppen var från början och nya spelare som kommit in, så funkar det ju.
Och
det
är ju... att spelare inte, alltså inget missnöje bland spelarna. Nej. Vilken position de än får rulla precis på liksom.
Sen får man ändå komma ihåg också att han har väl inte så bra poängsnitt ändå, Mikkelsen. Nej, alltså, det har funnits dalar där också.
Ja, absolut.
Man blir lite förblindad av...
Men det är väl att man inte haft så mycket kravbild på när man gick in i säsongen. Ja,
förblindad eller förbluffad över att Hammarby...
De är ju ändå bara nia i allsvenskan.
Ja, men jag tror det var något så att han hade inte alls... jämförelsevis med Bergstrand så låg de ungefär likadant poängsnittsmässigt ungefär. Så att det kan nog vara lätt också.
Men det är en klassiker. För man tycker att han taktiskt sett att gå in och styr.
Men exakt,
och
för att han är roligare och han känns mer som att han vet vad han sysslar med.
Ja, lite nytänkande. Så här, det kommer ju in fram lite sådana tränare till liga och sånt där, om man tycker att fan, det här ser ju svinbra ut. Det är inte så att han har liksom tagit Hammarby till en tredje, fjärde plats, utan
nej, men det är det han ska göra.
Jo, absolut.
Och det är det vi ser liksom början på här. Och han gick ändå in som ny tränare i Allsvenskan och vann sitt första derby. Alltså en taktisk seger då dock.
Men, det var det.
Och sen självklart att det svänger, men det gör det ju för alla lagen. Det är ju som sagt inte heller nu där Hammarby ska ligga där uppe. Det har jag varit extremt noga med. Men precis som vi nämnde innan, då lägger han ju också den här pressen på kommande säsong. Men där är vi inte nu, det är länge till. Men det är lätt att man tittar framåt när det värvar så otroligt det här fönstret, och när Malmö redan har indirekt tagit det här guldet, så är man ju nästan inne på kommande säsong. Och det är ju lite tråkigt, för det är ju några säsonger kvar, eller omgångar.
Jag tror dock att Romulo råkade avslöja att de egentligen har satt upp ett topp 3-mål. För det är lite problematiskt. Jo. Ja, för grejen var att språkförbistringar gör ju att man sällan intervjuar honom. Och då fick jag för mig att jag skulle göra det, och jag kan inte spanska eller sådär. Han pratar ju spanska också.
Men det är du som har tagit några citat och lurat.
men då vet jag att han skrev ner svar, och sen så fick jag hjälp att översätta dem. Och då frågade jag liksom, men vad har ni för mål? För målsättning, och då sa han topp 3. Och då vet jag, det var någon som reagerade på det och sa liksom att, men va? Det har ju ingen, det måste vara något internt liksom som de har sagt.
Eller för han själv.
Ja, men så har han råkat avslöja det så här, stackaren. Jag vet inte om det stämmer, men topp 3 var ju på andra sidan. Mikkelsen, han förde väl Silkeborg till en andra plats i danska ligan, så att det är ju inte helt...
Nej. Efter 20 omgångar förra året hade Malmö FF 45 poäng, nu har de 46. Efter 20 omgångar i fjol hade Hammarby 25 poäng, nu har de 28. Så att han är 3 poäng bättre.
Viktiga 3 poäng.
Ett
lag som IFK Göteborg är 6 poäng sämre. än vad de var i fjol. Jag kommer ihåg, det var vi jag och du som satt här innan jag drog iväg på någonting, om det var semester eller något annat. Och
antagligen semester.
Ja. Ja, det var Lugano tror jag.
Ja, just jag skulle dit, ja. Santa Margherita i Italien var bättre än Lugano i Schweiz. Jag såg inte heller han som ville ha Vava Jonas Olsson från Djurgården. Jag letade aldrig upp honom. Jag satt och kollade på.
Letade inte han upp dig?
Nej, på Bajen och vattnet där. Men det jag blev förvånad av IFK Göteborg efter att vi hade satt ut, det var att de trots Afanes fina frispark vände och slog AIK. Trots det här tidiga målet från Lundevall mot Elfsborg så vände man och vinner i Brås. Och sen tar
Trelleborgs-effekten.
Ja, och sen tar man en poäng mot Häcken och helt plötsligt så liksom har de tagit massor med poäng. Och jag kommer ihåg att vi satt och pratade om det här att nu tar de tillbaka lite goa gubbar och sen blandar de med Trelleborg då, om vi ska ta Alf V där. Och det ser ju, jag tycker han Sakor som har kommit in har sett rätt trevlig ut, och de har ju tagit poäng, så att det har ju varit en bra grej. Det har varit starkt, men alltså det är starkt av dem också att knyta samman med tanke på den säsongen de har haft.
Ja, sen känns det som att han, vad heter han, Christopher da Graça. Det känns som att han kan mycket väl bli en fullgod ersättare till Rogne nästa säsong. Var lite osäker på om han hade det i sig. Mm. Jag tycker han visar mot Häcken att det har han mycket väl, och det är ju också en sån där spelare som med lite framtidsnamn.
Mm. Ja, det är svårt att veta med honom med tanke på hur han hade haft sin karriär och varit där över i England var det väl, och sen liksom inte lirat på ett tag kändes som, så att det var väldigt osäkert kort. Men jag håller verkligen med om att det har sett bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra.
Mm. Jag tycker det är en förbättring med viss modifikation här. Man slår väl AIK när de fortfarande är kvar i sin lilla chocktillstånd här efter...
Ja, men de daskade ju till Sirius rätt rejält efter den där smällen, så det kändes som att AIK... Alltså materialet i AIK också, jag krävde mer av det där. De slappnade av lite grann och bjöd in Göteborg och sen så kom de smällarna.
Derbyt då? Tycker du att IFK Göteborg är värda att hyllas efter 1-1 mot Häcken på hemmaplan?
Alltså, där kom de ändå in, men så jag kan tänka mig att de var revanschsugna då hade jag också varit sugen på att spela ett derby och trycka till. Så det kändes det som att den matchen där hade båda lagen mer att förlora egentligen än att vinna, och det märktes ganska tydligt mot slutet att det var ingen som riktigt ville ta någon risk, vilket man kan förstå. En poäng är ju ganska bra ändå.
Ja, det enda som var behållningen i andra halvlek var ju när Ranegi kom in och fick gul kort efter typ 2 minuter, annars var ju de sista 45 minuterna ett sömnpiller.
Det är underbart att ha tillbaka sin egen för citaten som han bjuder.
Det är fantastiskt.
Ja, och det behövdes verkligen den matchen med när de sprang runt och liksom var livrädda om sin poäng ändå i ett derby som i första halvlek ändå var liksom, ja, men innehöll det som ett derby ska göra. Det var... Sebastian Eriksson var ju extremt sugen på att göra mål som drar till från distans och sen lite väl het när han drar bollen i... Vem var det som fick den i huvudet innan den... landade framför
Nasseri.
Ja, precis.
Nasseri Mohammed.
Var det Wiklanders huvudandrum?
Nej, ja,
i alla fall. Så att det första halvlek var ju nästan som ett 90-minuters derby fast komprimerat. Och sen de sista 45 minuterna var ju kunde de lika gärna skita i tills Ranegi då blir inbrytt och springer rakt över Dahlberg.
Vad var det Ranegi sa efter matchen? Han hade någon sån super
skitung till...
En ung, kaxig liten skitunge.
Till Dahlberg där. Ja, nej, men Göteborg på
Dahlberg har ju kort stubin. Han har varit inblandad i flera sådana situationer den här säsongen och klarat sig ändå rätt så helskinnat. Sen absolut att Ranegi kommer lite sent eller lite taskigt in i den situationen, men det är ju ändå en boll mellan dem och båda två får ju gult kort, så att det är ingen supersituation. Men att ha Ranegi tillbaka, det är spännande.
Ranegi ska göra en het höst och sen bli utanför sen. Det har han sagt. Vad säger vi om det? Går han in och gör 10 baljer han nu på sista 10 omgångarna.
Men det där är ju en sån spelare som man tänker att så mycket potential där var i den killen. Och hur mycket han har förstört för sig själv egentligen.
Ålder spelar ingen roll. Jag älskar när han uttalar sig så. Då känner jag mig typ ung. Vad är han, 33 nu? 34, 33. Skitsamma, han ska göra en bra höst nu och sen dra. Alltså då känns det som det är en jävla behållning att man ändå har den inställningen.
Absolut, den inställningen är inget fel på. Men hade han dragit ner lite på festandet och försökt att tänka lite mer som en modern fotbollsspelare så hade nog...
Men då hade han heller inte varit så rolig i sina citat efteråt.
Nej, han kom, nej, alltså, han var i Göteborg 2007-2008. Det var då man trodde att hans karriär skulle dö igång på allvar. Men han skötte sig inte riktigt helt utanför planen. Och sen så fick han vänta och så gjorde han det i Häcken. Och sen så blev han utlandsproffs. Jag vet att vi skrev om några incidenter som hände nere i Europa någonstans där. När han var i Udinese var det och sådär liksom.
Skadad också, skrev jag med till.
Absolut. Men,
visst alltså, är han fortfarande den dyraste spelaren, alltså, som har sålts, alltså, från en allsvensk klubb till en annan. Han har väl fortfarande rekordet?
Ja, jag tror det.
Sarfo kom väl precis under.
Ja, visst.
Sarfo var ju nära att slå, men sen så sa de ju nej till första budet där och så landade det väl på 13 miljoner.
Men om man först såg den statistiken så tänkte man, shit, just det. Det är ju,
men han var ju upp och nosad i landslaget. Ja, det var ju massa grejer. Han hade ju potential. Alltså, han
hur kunde mycket?
Ju, ja, men definitivt. Ja,
men det är en kortsiktig lösning för Häcken i alla fall. De behöver anfallare och de behöver börja göra rejält med mål. Så att det kan bli hur intressant som helst.
Ja, jag tror att det kan bli bra. Han har, alltså på allsvensk nivå, om han hittar så är han ju en bra.
Ja, han var ju bra pjäs, i Djurgården liksom. I höst, alltså han var lite tungt där innan. Men sen när Dempsey kom så gick det jättebra för honom i Djurgården. Ja. Så att det kan det nog bli.
Men båda de där lagarna är ju på sikt, känns det som. Göteborg har nog mycket att göra. Det nog handlar nog bara om att överleva, hitta en hyfsad plats här och skola in lite ungdomar och se vad man ska göra med Omarsson som var så viktig att behålla förra året, som ja, man inte har fått ut så mycket i år.
Det var de har ju rensat. Alltså de har ju verkligen gjort en höstrensning som man ska göra i trädgården. Alltså ut med de här gamla halvvissna löven. Nu var inte Razak halvvissen, men han var ju åtminstone ingen spelare som skulle ha kvar. Och sen fick han då istället blomma ut när han kom tillbaka till AFC. Men som Bjärsmyr var ju ett sånt namn. De behöver ju en ny ledare. Och jag vet inte, Tobbe Hussein känns ju hetare än på länge.
Hussein är alltid fin. Ska vi hoppa till Malmös pissmatch mot AFC?
Kan vi göra.
Vi lämnar alltså det här derbyt och går vidare.
Vad hände där? Egentligen det fanns väl rätt mycket ytor som AFC bjöd på, som de brukar göra på, men Malmö hade ingen vidare inställning.
Alltså det enda jag liksom kan tänka mig, det är att när man är ett sånt lag som Malmö som det nästan alltid går bra för, det var i alla fall länge sedan man åkte på någon större smäll. Då blir det nog lite som att, ja men exakt, 8-0 där väl.
Och Norrköping innan dess, va?
Men då, jag tror det blir lite
jag tänker sådär. Kvalmatch, andra halvlek, det var också en dålig inställning när de missar Champions.
Ja, men absolut.
Det var ju brutalt.
Men just det här när det börjar rinna iväg. Alltså, ja, det var, det var ju väldigt länge sedan. Och jag tror det blir lite så att är man inte van vid att befinna sig i en sån position, då blir man ju lite nollställd när det väl händer. Jag tror inte de visste vad de skulle ändra på. Det blev ju betydligt bättre i andra halvlek. Men jag tror det var för att spelarna ute på plan när det började rinna iväg där 1-0, 2-0, 3-0 och de märkte liksom att herregud, vi blir utspelade av AFC Eskilstuna. Jag tror inte de hade en aning om vad de skulle göra. Och sen fick väl Persson då prata lite vett i dem där i halvtid och såg ju mycket bättre ut sen.
Ja, men jag tycker det är något form av coachmisstag. Alltså om du inte kan motivera ditt lag att spela den fotbollen som man kan leverera när man åker upp till AFC, utan att man istället, som flera av spelarna också indikerade på, att man ställer bara ut skorna. Alltså som tränare är ju de matcherna de absolut viktigaste. Det är ju där du ska kunna elda upp ditt lag, speciellt då när du har Max Rosenberg som inte är med, som annars är den spelaren som går in i duellerna och får laget att tända till. Ska de inte vara förberedda för detta då?
Jo, man tycker ju det. Men som sagt, jag tror ändå att de någonstans absolut aldrig någonsin hade kunnat tänka sig detta. Och att det helt enkelt var därför det blev som det blev. Jag tror inte att det kommer att hända igen. För nu har de åkt på den här smällen. Jag tror verkligen inte att vi kommer att få se detta igen. I alla fall inte i höst. Men jag blev lite mer så här, när du tog upp Rosenberg. Så tänker jag lite på att, ja, men vem ska, alltså nästa säsong när Rosenberg troligtvis har lagt av, vem ska vara den här Rosenberg i Malmö FF?
Carlos Strandberg.
Men är det verkligen så? Alltså tycker ni verkligen att han har Rosenberg?
Nej.
Men man kan ju aldrig jämföra heller. Man kan inte
han är ju Malmö FF.
Det måste man ju också komma in i. Alltså det är klart att en annan spelare kan gå in och elda upp ett lag, men att bli Malmö FF, det är ju extremt svårt. Och det tycker jag inte, det är ju nästan omänskligt att man ska kunna efterträda en sån ikon. Alltså men det är klart att det finns ett tomrum att fylla, och det såg man ju bara ny i den här matchen. Och man har sett i de andra matcherna med när Rosenberg inte har fått starta, till exempel mot Kalmar borta, att de blir tafatta. Och jag tycker verkligen att det är upp till Magnus Persson att kunna elda upp ett lag. Att även om man går ut och möter de här sämre lagen, så ska man kunna prestera på den nivån som man har i spelartruppen. Och det gör man absolut inte nu. Sen var det ett extremt bra reklamtillfälle för Boye Touray den här matchen. Mm. Alltså som han spelade. Det är liksom, är du ett bättre reklamfönster får du inte än att liksom gå ut och göra en sån toppmatch mot Malmö FF och alltså totalställa de svenska mästarna.
Han kommer aldrig vara den typen. Han kommer aldrig vara den kravställaren. Han kommer aldrig vara den här personen. Är han på dåligt humör, Carlos Strandberg, så kanske han tar massa kort och åker ut. Det skulle Rosenberg också kunna göra. Men om Rosenberg är på dåligt humör, så ställer han enorma krav som gör att ja, alltså han höjer ju sitt gäng på ett helt annat sätt än vad.
Varför byter inte Magnus Persson in Carlos Strandberg? Varför tar han Svanberg? Varför byter man in Sarfo istället?
Bra fråga.
Nej, men jag tycker att det är märkligt. Alltså jag tycker det är ett ypperligt tillfälle för honom att få komma in och liksom göra sina första minuter och känna sig viktig och delaktig. Nu får han sitta kvar på bänken och istället tar man in. Ja, men absolut, jag förstår Svanberg med Sarf och alltså handen på hjärtat, alltså det är inga bra matcher som han har gjort för Malmö. Första matchen gjorde han ju ett mål, men efter det så har han inte kommit in i det.
Nej, men han kanske, det är en annan miljö för honom, ska man komma ihåg. Att den miljön han hade i Sirius var ju en helt annan än man
då. Jo, absolut, men då kanske man ska byta in honom i ett sånt läge.
Ja, men
han
måste ju få honom att liksom komma in och försöka hitta sin plats i det gänget, i det laget.
Men kanske inte när man har ett underläge och ska vända en match.
Man måste ju samtidigt tro på sina spelare.
Ja, tänk hur många miljoner de har lagt på honom nu. Shit. Jag tror att få hem en sån som Ola Toivonen till exempel till nästa säsong. Jag tror han
hade varit kanon.
Fullgjord ersättare till Rosenberg.
Danne bygger upp sitt lag här nu när han ska ta över som coach. Nu spenderas det pengar så att det finns resurser inför
framtiden. Han har en plan i alla fall.
Absolut.
Men jag tänker på Touray.
En Sickan Jönsson här.
Ja, precis. Men jag tänker på Touray också. Honom måste vi ju verkligen höja också. Alltså det var så kul efter han har gjort det här sanslösa målet mot AIK på Friends, när han bara snurrade upp Per Karlsson upp på läktaren typ. Så efteråt så ville man ju få en reaktion på det här målet liksom. Men hur kändes det och vad tyckte du om målet och är du glad? Och han bara liksom tittade på oss som att vi var dumma i huvudet och bara, hur brukar jag så här? Alltså utan reaktion, alltså ingen reaktion överhuvudtaget och bara, nej, det var väl inget speciellt. Alltså,
och det kan man ju förstå då sen efter de här efterföljande matcherna.
Ja, att, alltså det är ju en väldigt speciell spelare. Ja, verkligen. Sen att han också kan ha lite dalar och så, men han är ju väldigt ung. Mm.
Och spelar i AFC.
Han spelar inte där nästa säsong. Alltså, det kan man nog sätta.
Nej, men absolut. Men har man det tänket, eller har man den inställningen att man brukar göra så, då bryr man sig inte så mycket om omgivningen.
Sen vet ju inte jag om han tycker det är kul att driva.
Men har man oftast den inställningen annars och säger den typen av saker, så kan man ju prestera i matcher helt utan press. Alltså göra saker som inte andra spelare som tänker alldeles för mycket. Han känns också som en sån som, jag håller med dig om det, som en spelare som inte liksom lägger så mycket energi på det. Men Rosenberg, det finns ju ingen sån. Alltså Malmö har ju ingen sån kvar. Om man tittar på den elvan som spelade senast, det finns ju ingen Rosenberg typ. Det finns ingen
sån. Så det är väl
sån, liksom.
Berget i så fall som jag.
Men han är inte MFF på det sättet.
Nej, han är ju norrman så att.
Ja, så att det är liksom, och tittar man skåningarna som ja, men Lewicki är alldeles snäll för.
Nej, men det är det jag menar, men han, det är ändå han som får binden på sig när Rosenberg inte är på
ja,
planen.
Ja, så är det ju. Mm. Och sen skulle man titta andra skåningar, så är det Brosson med Trelleborg-humöret, Ägdalia Kippi i så fall liksom, som har varit en längre tid.
Brosson och Nilsson var extremt dåliga.
Safari eventuellt och sådär, men det är inga Rosenberg.
Safari, alltså jag kan ju räkna på en hand hur många 90 minuter han har gjort.
Ja, jag vet.
Det kan inte vara många.
Nej, det är det inte.
Och sen har ju Rosenberg varit, alltså det är inte helt omöjligt att han gör en säsong till. Han har ju varit bländande stundtals den här säsongen och bättre än vad han trodde.
Ja, alltså nu, jag kan tänka mig nu när de missade Champions League, så kanske han är sugen på att fortsätta ett år till möjligtvis, om kroppen håller.
Mm. Men de har ju verkligen rustat upp för framtiden. Och det är kul med för Malmö FF som har gjort både i Sarfo och i Strandberg värvningar som inte riktigt passar in i den här Malmö FF-mallen. Sett till att, med både rutinerade spelare men också sett till spelare som håller ett lite lugnare... ja, vad ska man säga, tempo eller humör som människor. Så att det tycker jag är svinroligt.
Men det gäller ju också att få ihop det där. Alltså du kan ju varva, nu sitter de med spelare som Sarfo, Strandberg, Sibitski, Berget, Jeremejeff och så ska de liksom
Svanberg.
Svanberg och så vidare, så ska de få ut maximalt av hela det här gänget. Och så
har jag är de, inte säker
på så har de ingen Rosenberg, de har ingen sån nej. Typ av spelare.
Och de har ingen jättebra backlinje. Alltså nej. Det ska jag verkligen konstatera att varken Brorsson eller Nilsen mot AFC, de var ju, var de ens på planen stundtals.
Så att det finns ju mycket kvalitet, men det gäller ju också alltid att få ihop det, och det är inte säkert att du får den här, i de situationerna när du börjar plocka in för många namn bara för att du förstärker din trupp och vinna guld och gå till, liksom, till Champions League nästa år. Men sen är det ju smart att göra de värvningarna nu för att de ska kvala om ett år, och de leder serien ganska komfortabelt, så att de har rätt mycket tid på sig att laborera, testa, försöka få ihop det här och vara redo. Och förhoppningsvis då inte tappa för mycket folk, och vill man bli av med folk så har man tid att göra det i höst och ändå fylla på. Så att så sätt är det ju smart att varva nu istället för varva liksom på våren nästa år och
vilket
inte
tror
ha
du
liksom tid.
Då?
Ja, men alltså jag kan ju aldrig se att Magnus Wolf Eikrem sitter eller stannar kvar så länge till. Jag tror nästan också att norrmannen, eller?
Alltså att Christiansen är kvar är helt sans. Han är, jag tycker att han är allsvenskans bästa spelare.
Förutom att AFC då, allsvenskans.
Ja, men precis, men det var ju liksom ett kollektivt kollaps. De kvaliteterna han besitter, det är ju helt.
Han är jättegrym.
Han är ju alldeles för bra.
Mm. Jo, men så är det.
Så det vore ju lite förvånande om han är kvar på ett sätt.
Pavel känns som att han blir kvar iskall efter sin
United skulle ju ha honom. Vad hände?
Nej.
De tog Lukaku istället.
Det är någon som måste sätta sig ner och snacka lite med honom, tror jag. Och få honom och liksom...
Men får honom också acceptera att han får vara ute på kanten. Alltså han kan inte vara han
Alltså om de ska fylla på med den här typen av spelare som Sarfo och Strandberg och sånt, så känns det inte, det känns ju som att du kan inte plocka in den typen av spelare och sen samtidigt tänka att Sibitski ska springa runt som en forward.
Nej, exakt.
Så att alltså antingen så får han försöka hitta sin plats där ute, och Magnus Persson får försöka verkligen visa hur han ska göra och var han ska vara och så. Annars får han byta klubb, lånas ut någonstans och försöka få fart på karriären så. Vi hade ju Rosenberg som ett exempel som lånades ut till Halmstad, öste in mål det här året, han var nära att vinna, sen blev han proffs efter det. Så att det var ju egentligen Party-Janne som fick ut max av Rosenberg innan han drog.
Men känns det som att Pavel
visade sig med
det
röda kortet sen lite senare. Men, så att,
men gjorde inte Pavel det då i Jönköping?
Har jo,
redan,
jo
har
absolut.
Redan gjort jo. En...
Men nu har han kommit tillbaka och det har inte blivit som han hade hoppats på. Jag vet inte. Jag vet inte om ni håller med mig att han skulle flytta och göra något annat. Eller annars får ju Magnus verkligen ge honom den platsen som han behöver och ge honom den tiden.
Han får ju chanserna.
Jo, men sen samtidigt, varför ska han kunna begära vad han ska spela?
Nej, alltså, nej.
Det är ju liksom, inte upp till honom.
Nej, det är det jag säger. För hans del då, så måste han måste ju ta ett snack. Antingen så får han liksom försöka hitta sin plats. För jag har svårt att se att han kommer, det beror på vilka de skickar ut, men att han startar som forward nästa år.
Nej, det gör han inte.
Nej, och då är det lite så här, ska han spela på en kant? Han får inte ut sina grejer på en kant. Och vad ska han göra då istället? Ska de gå och spela ett annat spelsystem så han får plats någonstans där? Eller vad ska de göra? Liksom?
Jag tror det finns en risk när man plockar in så här många spelare med så himla mycket attityd och som själva sätter sig högt.
Innocent har vi också ju. Han har vi inte nämnt. Nej. Han är ju med en värvning som känns i samma stil som Strandberg.
Jag tror det kan bli, det är nog lite knepigt att få ihop de här spelarna.
Jag menar, Sarfo spelar i Sirius, i en klubb som där han får en roll utöver alla andra, där alla andra liksom, ja, han passar ju in. Det är inte så att han inte gjorde jobbet när han var där, men han hade ju ändå stjärnrollen. Sen har du Carlos Strandberg som var jättebra på bortaplan, framförallt i AIK med sina löpningar och sina mål, men han har ju också ett humör. Han har en otrolig potential. Det är en spelare som, om vi pratade Ranegi, alltså Strandberg, på den kroppen, fysiken, liksom, de löpningar, de avsluten, absolut. Men sen så finns det ju andra spelare som inte heller får spela idag, som Eikrem och Berget och sådär. Så att jag vet inte hur de ska få ihop. Jag är också lite tveksam. Det känns som att
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag måste rensa en del. Sen har de ju, alltså jag är inte tveksam till att de vinner guld i år. Jag är inte tveksam att de kommer dominera svensk fotboll om de fortsätter. Men jag tror att det kan bli en del tjafs i det där laget, alltså, om de ska plocka in den typen av spelare.
De kanske behöver det. Det har varit lite lugn och ro där. För, ja, kanske inte slut på försäsongen då, men det är ju intressanta värvningar. Det är ju kul och ska bli jättekul att följa detta, hur de ska få ihop det och hur jag tror att Danne kommer lyckas med detta.
Han har ju lyckats med allt annat än så länge, så att det är, jag tror nog att de har väl säkert förtroende för honom, såklart. Att han på något sätt har en plan för allt det här. Men jag är också lite så här.
Det kändes som att bygget förr var lite mer balanserat. Ja, nu är bygget annorlunda. Och jag får inte riktigt. Det hade varit en annan grej om det hade varit lite mer malmöiter som hade kommit in. Alltså du vet, du har plockat hem några hembandare sådär, kommit in och känner stan, känner klubben, har hjärta för det. Då hade det varit en sak. Nu kommer det in massa andra spelare som inte riktigt har det. Och det blir
det är det
lite
som är kul. Det är ju som spelare som ska höja sina värden som man sen kan sälja vidare eller som kan blomma och utveckla i Malmö FF. Jag förstår absolut vad ni menar med balansen.
Men man vill inte bara ha sådana spelare. Man vill ha,
du har ju Christiansen som du plockade så. Eiken plockade väl också på det sättet. Bajet plockade också så, folk som inte riktigt har fått ut på sin potential. Nu är det Saifo och Strandberg. Det blir väldigt...
Sen vet vi inte heller hur det kommer.
Nej, så, och sen har man Svanberg som står och stampar. Och Sibitski som har absolut en talang, det vet vi också. Som också vill liksom få ut det. Så det är mycket sådana saker, men... Och sen spelar man inte i Europa, så att man kan inte snurra på så mycket folk. Vi får se. Vi släpper.
Men vi tror att den här förlusten var en engångsföreteelse här mot AFC.
Ja, definitivt.
Det blir inga fler förluster den här säsongen.
Det är svårt. Men inga sådana här kollapser.
Nej, jag tror de daskar till IFK Göteborg.
Ja, de kommer nog få smaka på den här revanschlusten.
Ja, det finns ju... Det är ju Sveriges El Clasico också, som vi brukar ta till. Det är fantastiskt.
Kvällstidning.
Ja, underbart. Vi måste ju också prata lite GIF Sundsvall, Kalmar FF 1-3 igår. Vi hade Jonathan Ring som sköt ett skott som Naurin stod och tittade på. Jag fick en kommentar i liven av att hade Naurin köpt en keps, kostat på sig 150 kronor, så hade Sundsvall kanske stannat kvar i Allsvenskan på grund av solen. Jag tyckte att det var lite hårt. Sen hade vi ett självmål med 2-0. Sen skiter de fullständigt och markerar Viktor Elm på hörnan vid 3-0. Sen så svarar ju Sundsvall ganska snabbt genom Linus Alenius, lite av ett skitmål.
Linus
hade ju en möjlighet att göra mål i första halvlek också.
Linus har alltid möjlighet att göra mål.
Där han borde ha nätat, han lyfte utanför. Jag var inte imponerad av GIF Sundsvalls försvarsspel. Men jag är inte heller så jätteimponerad av Kalmar FF. Jag tyckte de släppte till rätt mycket målchanser.
Men är du förvånad?
Nej, men alltså de vinner med 3-1, firar väldigt mycket efteråt. Jag förstår att den här segern var viktig för dem.
Efter förlusten, vad blev det mot Malmö? 6-0?
Ja, och Peter Svärd hade ju helt andra förutsättningar än Anna. Han har ju varvat folk, han har mindre skador och allt sånt där. Men försvarsspelet behöver han nog. För att hade Sundsvall haft lite högre kvalitet i de här lägena med Jonathan M och de här
Men fick de tillbaka, var Agardius inne och snurrade lite igår? Får de tillbaka honom nu eller?
Ja, det var väl...
Han har varit borta extremt länge, men han är ju väldigt, väldigt viktig för backlinjen.
Men ja, för han, vad heter han, Dyrestam lirade ju igår.
Jag såg inte den här matchen, ska tilläggas.
Det var
men
väl
jag...
en hyfsad debut från hans sida.
Ja, absolut. Men det fanns chanser där i andra halvlek där de kröp ner, som jag tyckte att de släppte till lite. Satte höger i straffområdet, till vänster i straffområdet, där inspelen kunde ha kommit in i boxen. Och hade Sundsvall haft kvalitet så hade man ändå kunnat liksom reducera och komma lite närmare. Men den kvaliteten finns ju inte. för tillfället i det laget. Det, alltså, så är det ju bara.
Jag tycker man ska lyfta Viktor Elm också som,
ja,
som så här, i det här krisande Kalmar så känns det som att Viktor Elm, han har i alla fall levererat de flesta matcherna.
Ja, men han är viktig. Han är otroligt viktig.
Kan vi då några slutsatser vad Nanne har gjort då?
Han har plockat in massa folk. Filip Hellqvist spelade andra halvlek. och Agardius, han spelar kanske 20-30 minuter.
Han gjorde ändå det?
Ja, han spelade något sånt igår.
Det är nog kul att han tillbaka.
Och sen har man ju Hallberg-bröderna som var från start. Och sen Arton som jag tycker man kan kräva mer av än där liksom.
Och sen Ring.
Mm, Ring också. Men de började väldigt bra. Alltså Sundsvall var ju skräp i början.
Och vilket sen är lite så... konstigt, för det brukar vara tvärtom. Mm. Sundsvall brukar inleda väldigt, väldigt, väldigt lovande.
Och sen så bjöd ju Kalmar in dem lite efter det där målet. Och då hade de en bra period i slutet på första. Och sen den här liksom jakten i andra halvlek där de liksom bara kör... och liksom bredda och skicka in Erik Larsson gång på gång så här från sin kant liksom. Sen tycker jag att Batanero i Sundsvall är fin ändå med sin, jag tycker han är duktig på att liksom sätta igång spelet och bredda och hitta grejer. Nu gick ju liksom Kalmar flyttade ju bak en del, så det är klart att han har inte folk på sig direkt, men jag tycker att han är bra på att sätta lite tempo i Sundsvall och slå lite enkla passningar och bredda, så jag tycker att han är rätt trevlig att se.
Alltså jag tror det är, jag tycker jättemycket om Joel Cedergren och jag hyllar honom jämt
tycker
ständigt.
Tycker du jättemycket om honom?
Ja, det gör jag.
Du är lite
småkär. Det är någonting,
så
det är
så
någonting
så
i blicken.
Alltid så fort man som tjej så här tycker om en tränare, ja, då ska man alltid vara lite småkär också.
Du, det är,
jag är så jävla trött på det.
Det är hemskt ofta man får det när man hyllar någon fotbollsspelare eller tränare. Ja,
fortsätt. Cedergren. Nej, men det är mellan mig och Frida här. Vi måste bara briefa detta.
Ja, men nu låter jag ju som någon jävla grabbig. Det är jag ju inte, alltså jag kan ju också vara småkär i tränare. Jag förstår grejen med Cedergren. Men
ja, nu återkommer du Cedergren. Vad är det du tycker om honom?
Längden av mig. Håret. Nej, usch, hem. Usch, vad taskig jag var.
Hans skratt och
jättetaskig.
Nej, nu drar vi, nu går vi
där. Ja, men precis. Jag gillar honom jättemycket för hans hans idéer och att han vill ju gärna köra den här antingen trebackslinje eller fembackslinje. Han är ju en liten sån här, en av få nytänkande tränare,
jo,
i allsvenskan.
Men försöker han inte vara trollkarl utan ett trollspö?
Jo, precis. Han har inte det spelarmaterialet.
Nej. Och det
för att kunna
menar,
köra så
här. Det jag menar i det är ju inte bara Kalmars försvar, men om man tittar på andra halvlek när de liksom kör och han försöker med sina idéer och de liksom battar ner och kör och de spelar och försöker gå runt på kanten, de har ju liksom inte kvaliteten.
Nej.
Så att hade han haft
det är ingen som gör målen.
Nej, men hade han haft på pappret bättre spelare så hade det ju gått bättre för dem. Jag tycker man läser så här när man sitter och live eller folk frågar och skriver på Twitter, tycker att de eventuellt ska liksom göra sig av med honom, men han gör ju det så bra det går utifrån de förutsättningar,
ja,
alltså den truppen som han har. Så du sätter han i ett annat lag med ett bättre spelarmaterial så tror jag att han skulle kunna göra det riktigt bra.
Alltså. Frågan är nu hur länge, alltså hur långt tålamodet räcker för klubben, för att de vill ju troligtvis bara klara sig kvar nu och då måste man kanske tänka om lite.
Det var fystränaren, var hans tålamod som tog slut, som lämnade här,
ja, han,
i somras.
Han drog, ja.
Fystränare.
Det var väl någon liten konflikt.
Han hade varit här jättelänge. Han var ikon,
ja, ikon. Jo, men absolut, men Batanero och några bra bollspelare till.
Du fnys åt också, det är rätt så viktigt i ett fotbollslag,
ja,
ändå.
Ja, titta på Arsenal som har haft så mycket skad. Nej, men jag tycker också, alltså jag gillade ändå det man såg av Sundsvall förutom försvarsspelet och det där liksom Sonko Sumba tappar bollen där vid 1-3, lämnade ju off helt sopren.
Ja, men sen ska jag vara ärlig också, så tror jag att de har bara kommit fel på det. För
ja,
jag vet den här matchen mot Sirius i juni var det väl. Det var sista matchen innan uppehållet. Eller så var det första matchen efter uppehållet. Jag kommer inte ihåg. De mötte Sirius på hemmaplan i alla fall. Och var totalt överlägsna.
Mm.
De spelade jättebra. Jag tror till och med Hallenius gjorde något mål.
Hallenius?
Nej, vet du hur det var? Han missade tre,
kan jag inte tänka mig,
tre givna målchanser. Så var det. Ja, men där kände man liksom att det här var ändå...
Han spelade säkert fram.
Ja, men precis. Det här var ändå mot Sirius som hade visat... ja, men hade en supervår bakom sig. Mm. Där fanns ju någonting, såklart. Men sen så har de kommit in i den här perioden och förlorat och förlorat.
De hade ju perioden när de nollade Hammarby borta, de nollade AIK borta, de nollade Norrköping borta, de slog väl Örebro borta. Sen möter de IFK Göteborg hemma och torskar 0-4.
Men just alltså i mötet med Hammarby på bortaplan, det var ju för att Mikkelsen hade förutsett att Sundsvall skulle vara väldigt bollförande. Ja. Sen blev det väl så där att de inte levde upp. Det var ju egentligen en match som Hammarby skulle ha vunnit. Var det inte där Dibba brände?
Jo, det är klart de skapade mycket målchanser. Det är ingen snack om saker. Men de liksom fixade ändå. Sen kom den här perioden med, de fick ju storstryk mot Kalmar, var det väl? De fick storstryk i Östersund, de fick storstryk mot Göteborg, och då känns det som att de tappade den här tryggheten efter att ha nollat flera,
ja, alltså, precis,
bra
precis.
Spelare på bortaplan. Så tappar de det där fullständigt.
Ni har tappat mig nu. Ja. Sundsvall, det är för tråkigt för mig.
Vilken såg.
Sikkert jävla hån alltså.
Ja, men vad fan.
Men
hur ser det ut i slutet på hur ser det ut i botten på tabellen? Är det, hur har vi där? Hur ligger landet?
Ja, AFC är väl fortfarande sist, men
det går inte så fint, det är ju. Ja.
Ordet surf också, alltså då, ja. Då är man en bit över 30.
Ja, AFC är sist på 11. Halmstad har 13 poäng, Sundsvall har 16 och Jönköping Söder har 19. Sen kommer Kalmar på 20, sen är det Örebro som är 11 på 27. Så Örebro är väl safe.
Det får man säga.
Ja, lika safe som Malmö och vinna guld.
Nej,
30 poäng kvar att spela om, så det kan hända ganska
mycket. Vad sa du, AFC hade?
11.
Och över dem?
Halmstad på 13 och Sundsvall på 16.
Det skulle inte förvåna mig om AFC klarar sig.
De möter Hammarby hemma nu. Där tror jag AFC det blir spö. Sen Östersund borta. Den är inte så rolig heller. Men GIF Sundsvall och Örebro som inte mår så där jättebra.
Ska vi gå över på Östersund när du ändå nämner dem?
Ja, det kan väl göra. Jag ska åka dit imorgon.
Taggad?
Ja, jo, absolut. Och sen ser de mot Pauk. Du såg dem mot Pauk borta.
Mm.
I Aten. Ja. Jag såg någon bild där, jag var ju där när Malmö mötte Olympiakos.
Jaha.
Såg jag den matchen borta, det var jävligt coolt. Du såg ju ett helt annat lag, men
Det var varmt i alla fall.
Ja, det är ju Aten är ju, när det är varmt i Aten så är det jävligt varmt.
Ja, sen Thessaloniki, det är nog ingen stad jag skulle åka till.
Nej.
Som turist.
Nej.
På det sättet kan jag inte rekommendera det, men det var en väldigt trevlig arena och sådär. Det var kul.
Byter ut 10 spelare i startelvan efter den matchen mot när man möter AIK på hemmaplan.
Ja, Djurgården klarade ju inte av det när man gjorde något liknande, var det väl. Då vann Östersund med 2-1 hemma. Eller vad blev det?
Ja, 2-1.
Och AIK är ju för smarta för det, känns det som, taktiskt sett i alla fall. Och det var en fin insats av dem. Jag tycker att
man gjorde ju en grej som Djurgården inte lyckades med i den matchen. Det var ju att man fick ju Edwards helt av det.
Mm.
Och får man honom helt av det så har de ju helt plötsligt ingen som kan fördela bollarna till spelarna. Jag tyckte det var det de gjorde mest rätt. Om man nu skulle jämföra med
Kristoffer Olsson var bra med.
Ja.
Han har verkligen ryckt upp sig.
Han och Sundgren var väl bäst i AIK.
Snyggt mål av Sundgren. Kul att han fick göra mål.
Sen vet jag inte, jag är inte jätteimponerad av, jag kan någonstans förstå varför AIK släppte Kuposo.
Ja, speciellt efter den blev riktigt lirad av
han
Sundgren.
Har ju defensiva brister, får man konstatera. Han är väldigt duktig framåt, men
sen var ju Sundgren snäll efteråt och sa att ja, men jag har ju mött honom ett antal gånger på träning, jag vet vilka hans svagheter är och jag vet hur jag ska komma förbi honom.
Ju också veta.
Exakt. Nej, men det är det jag menade.
Han
så
att det
var ju, det var ju snällt av Sundgren efteråt, men samtidigt så är det ju alltid på tillbakahållet också, att då ska man ju också veta vad Sundgren gör för någonting. Men Kristoffer Olsson, det är väl skön. Men han har ju lite annorlunda roll med, så han behöver ju inte vara så sittande och ta ansvaret, utan han kan ju vara mera offensiv och ha också spelare som han kan leverera de här bollarna till, som han inte riktigt hade under våren. Och det tycker jag blir väldigt tydligt i den här matchen, speciellt då när Östersund är lite långsammare, så att de kan briljera mera, att han kommer till sin rätt på ett helt annat sätt.
Då ska vi ändå tänka att Obasi inte var med i den.
Exakt.
Det säger ju också.
Jag tycker det är kul att Afane spelar så pass mycket. Jag såg ju dem jättemycket under försäsongen då. Med Nathan Olsson kom och de mixade fram och tillbaka där. Och Ishizaki var med då också med och körde. Och fan, det såg ju väldigt trevligt ut. Han är ju alltså...
Till utseendet, eller?
Ja, precis. Men han är ju väldigt bolltrygg och fin fot och sådär. Så att, nej, men jag tycker det är kul att han får spela en del liksom.
Och Stefanelli gjorde mål.
Mm.
Absolut. 2 minuter innan det så satt jag och skanderade här på redaktionen att det var luftslott och det var
Avdic.
Ja, just det. Det, att, ja, att det hörde
var,
man.
Att det var en ny Kirpich och sen bara boom. Ja, satan, man lite fel.
Nej, men det är bara ibland hjälper det jinxa lite. Då märker man att det släpper för det.
Ja. Nej, men de kommer inte ställa upp så här mot Pauk.
Nej, det kommer de inte göra. Men frågan är om de kommer. De kommer ändå försöka köra sitt spel ändå.
Jo,
ja, absolut.
Nu har de liksom ingenting att förlora. Nu är det bara, nu måste de ha in 2 bollar och sen får de försöka täppa igen. Det är ju enda chansen de har i princip. Men jag tycker väl lite det här med, ja, men man pratar om att Östersund, att de har så himla bred trupp och sådär. Jag tycker ärligt talat inte att de har det. De har ingen jättebred trupp. Men däremot när de har in till exempel Ayesh som var så fruktansvärt bra i förra mötet mot Pauk. Alltså han var ju, jag tror nog att de fick upp ögonen för honom lite där, de som satt och såg den matchen, för att han var fenomenal. Men sen finns det ju givetvis brister också.
Vad hände med Bertilsson och med Hopkatt?
Alltså Hopkatt vet jag inte riktigt varför, vad det är som hänt med honom.
Jo, det är så sjukt stark comeback efter sin skada. Ju nätade ju varenda gång absolut. Han var inne. Och Bertilsson var ju en riktigt bra värvning, trodde man.
Bertilsson har inte alls kommit in i det under hela året. Ja, samma med alltså, Bojanic som skulle ta någon sorts revansch.
För egentligen hade de fungerat bra så hade det varit en trupp ändå, inte kalla bred, men den hade ju varit så att man åtminstone kunde stå upp ett mot AIK fast att man byter så många startspelare.
Men man kan ju inte heller lyckas med alla de där. De har ju varvat många typer av sådana spelare. De säger det själva att det här är ju ett lag där det har kommit in spelare som Sema har sagt att han fick inte chansen i andra lag, och Tom Pettersson skickades ut från IFK Göteborg när han inte fick spela. Man kan inte lyckas med alla sådana värvningar heller. Alltså det går ju inte.
Och de har ju faktiskt inte lyckats med något nyförvärv i år, om man tänker efter. Är det något nyförvärv som faktiskt har varit bra i Östersund? Jag tror inte det. Jag tror att de som har levererat är de som har varit där ganska länge.
Och det kanske krävs då för att komma in i Potters tänk då?
Ja, eller så hade de tur liksom. Alltså att de...
Ja, Hopkatt har ju varit inne, men man får ändå räkna honom som ett nyförvärv som att han var borta en hel säsong.
Ja, men han var ändå väldigt viktig för dem.
Ska vi inte tycka att Tom har gjort det rätt bra?
Jo, han är väl i så fall ett undantag.
Han har gjort okej.
Ja, men jag tycker ändå att han har haft matcher där han har varit, visat upp saker som han inte gjorde i Göteborg.
Absolut,
det var väl mer Åtvidaberg-nivån. Han var ju ändå rätt trevlig där.
Men annars är det ju den här stummen som har funnits ganska länge.
Det. Ja, så är det ju. Men det är väl kanske sådana grejer att det tar lite tid att komma in och sådär. Men nej, jag tror att det är svårt att alltid få in lite, jag ska inte kalla det skadat gods. Jag kommer ihåg att vi hade en sån rubrik när AIK värvade så här typ Avdic för lite andra spelare som inte riktigt hade lyckats. Så jag vet att vi satt i vår bibel liksom skadat gods, kommer jag ihåg.
Vad allergisk man är mot sådana.
Ja, det var väl mer en rubrik. Men alltså det går ju inte alltid lyckas med dem. Men man vet ju inte, alltså Battisen och de kanske funkar nästa säsong. Det kanske tar tid att komma in, och sen är det inte säkert att det är lika lätt heller. Alltså Potter, han känner vi kanske sig tryggare med vissa andra och tycker att han får ut mer av dem och sådär. Liksom.
Bojanic gav ju upp väldigt snabbt.
Jo, men alltså han är jag vet inte.
Han längtar hem till Helsingborg.
Hopka kanske inte heller är liksom, han kanske mer behöver en säsong och komma in i 90 minuter spel.
Ja, för han
har potential.
Ja, men alltså, han var ju jätteduktig. Han var ju superbra för dem. Det var ju han som tog upp dem till allsvenskan.
Och sen smällde det direkt där i första matchen mot Bayern. Men AIK då, ska vi inte, de ska inte få någon guldkant på den här segern.
Jo absolut.
Studsa tillbaka ändå.
Jo, definitivt. Jag tyckte att de såg trevligt. Men de gör ju det bra. De vet vad de ska göra. De går in och kör liksom. Och så plockar de bort det som är farligt. Och sen så får de ut. Så att, absolut. Men de, jag tycker att de har ett bra spelarmaterial. De ska ju, alltså, de ska ju sluta topp tre i Allsvenskan. Det är ingen snack om saken.
De kan inte skylla på någonting nu.
Nej,
alltså.
Det kan de definitivt inte göra med det laget och de värvningarna som de har gjort. Sen är det klart att värvningarna kanske kommer en aning sent. Med tanke på att de brände av... ja, Kirpich och nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter, han som drog den andra.
Stiper.
Ja, Stiper lite andra.
Så sen har man Tern i någon form av lite märklig roll.
Simon, jag vet inte riktigt hur han mår där.
Han kommer inte att få spela mycket.
Underkroppsskada när de skulle åka upp till
det känns som att han, jag trodde hans höst, nu sitter jag och vevar med högerhanden, så här, jag trodde att hans höst liksom skulle ta fart, att det skulle bara bam, här kommer Simon Tern, för att jag tyckte att han har ju kvalitet och han har ju visat det i vissa matcher, men de har absolut inte fått ut så mycket. Han känns som en spelare som ska liksom dominera i Allsvenskan, han är med. Utan tvekan.
Alltså, Norling, det är ju inte en spelare.
Nej.
Norling för.
Nej.
De försökte ju verkligen, och det var som de kantstötte hela våren där på mittfält, och hur ska vi göra, och de kom ju inte fram till någon bra lösning, och då blir det så att då får en spelare lämna och så får man testa med något annat.
Det här klassiska som vi pratade innan lite om Malmö FF, när du fyller på för många spelare, bla 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 bla. Inför säsongen så pratades mycket om att AIK hade angenäma problem på mittfältet. Och 20 matcher in i säsongen så ser vi att Simon Tern är den spelaren som blev offer för den grejen. För nu spelar Fahne, nu spelar Olsson och sen...
Men jag tror också att man tänkte någonstans att Olsson skulle kunna hantera den här mer sittande mittfältsrollen bättre än vad han gjorde. Han kunde inte vara den spelfördelaren som Norling kanske hade tänkt i honom, utan nu får han hellre gå fram och vara mera offensiv, och då fungerar det bättre för honom. Men det är så självklart, vi snackade om att han hade en problem, och det slutade att det bara blev problem. Så att nu
var inte Ishizaki var ju inte med sist heller. Nej. Jag spelade Blomberg istället. Så var det Ishizaki och Tern och sådär, så att,
men sen undrar man lite med Terns attityd. Alltså redan då första matchen när han bänkades, så går han ut efter matchen och säger liksom att i princip att han inte tolererar att sitta på bänken, och han ska in och spela, och ja, men det är mycket sådär. Och jag bara tänker liksom att det är ju självklart jättebra att man visar att man vill spela, det är inte det. Men är det verkligen rätt att gå ut så efter första matchen och kritisera?
Men han hade gjort en bra försäsong med. Jag tror att det spelade in väldigt mycket. De hade ju vunnit de matcherna.
Och han... Hur hård var han då? Jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej, jag kommer inte
helt
ihåg att han var så...
Jo, jag tror, alltså, han var... sa väl i princip rakt ut att han tyckte att han skulle ha startat. Och det är så här... Absolut, det får han tycka. Men jag tror inte det är jätte... Jag tror inte det är jätteuppskattat från Norlings sida att han går ut och är så rakt på sak.
Ja, jag vet att han köpte, det var ju lite där i somras var det väl snack också om att han inte köpte förklaringarna, och sen så smet han väl också.
Ja, han har smitit många matcher.
Ja, det är lite så här, jag håller med dig om den. Sen är ju frågan vilket löfte han fick.
Absolut.
När han plockades in av AIK. Han sa, jag vet inte hur många klubbar han sa nej till. Man vet inte alls hur det såg ut, hur det var när han liksom lånades in till AIK. Om det var så att du kommer hit och du ska få mycket speltid, alltså få fart på din karriär och bla bla bla. Och så tackar han nej till andra lag. Eller så kanske det här var den bästa lösningen. Kanske inte hade något annat att gå till som han kände att
det
han...
Det
liksom,
vet vi ju inte förstås.
Det har vi ingen aning om. Men jag håller med om att...
jag tror inte att Norling är så jätteglad i det sättet att bete sig på. Jag tror att han lätt kan vara en sån som tänker att nej, men då behöver jag inte.
Nej, då passar han inte i min grupp, och då kommer han inte göra det jobbet som jag vill att han ska göra, spela på ett sätt som jag inte vill och sen bla, bla,
men
bla.
Också en jävla lättnad för dem i att Kristoffer Olsson är den som levererar nu, om man ska jämföra honom med Tern på mittfält, eftersom att han betalar dem väldigt mycket pengar för. Tern är ju inlånad, och det är inte riktigt samma krav på att den spelaren kanske ska leverera till en klubb som vi vet inte vad köpte de Olsson för till slut.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Miljoner!
Men han har ingen möjlighet att bryta det där avtalet, eller?
Och vi får ringa och fråga.
Det borde han ju rimligtvis ha.
Men han kanske inte... Nu sålde ju Helen för en Sam Larsson. Det vill bara gå dit och ta den platsen. Sam som han...
Det kan mycket väl vara så att det faktiskt är det som håller på att hända. Att det är därför han inte...
Så kan det
vara. Inte spelar.
Ja, att han är på väg... Får ringa han helt enkelt.
Ja, det finns inget nummer till honom. Jag har redan kollat.
Simon Tern. Men det har jag.
Det har du det?
Ja, jag har det.
Du sitter på alla.
Men vi intervjuade ju honom i första säsongen. Vi gjorde ju en timmes podd, jag och Linn.
Fick man jävla bra feeling ändå. Kändes som att det kunde gå hur bra som helst.
Vi ska göra
Det var ni som jinxade honom där.
Ja, vi ska göra Bejmo idag. Vi ska lägga ut ska bli trevligt. Sebastian Andersen, eller Andersen, jag vet inte vad han heter, men han frågar vad som hände med Sundsvall. Jag tycker väl att vi har svarat på den frågan.
Ja, det har ni.
Jolinho, är Elfsborg allsvenskans ojämnaste lag någonsin? Vad saknas i Elfsborg? Simon Olsson, en av allsvenskans mest lovande talanger. Jag svarar ja på den sista frågan. Okay. Allsvenskans ojämnaste lag någonsin, Elfsborg.
Någonsin vet jag inte.
Den är hård, men det är ju ett ojämnt gäng nu för tiden. De senaste åren.
Ett ojämnt gäng.
Det var ju lite annorlunda då när de hade hela den här Claesson, Hult och hela där. Men där hade ju Stefan Andreasson gjort ett fantastiskt jobb när han hade fått in alla dem. Och då kändes de ju mer som en klassisk topp 4, topp 5-lag. Det var nästan alltid där. Och sen hade de Anders Svensson under de åren och sådär.
I fredags tyckte jag de saknade Per Frick mer än något annat. Det var en lite konstig match på något sätt. Alltså att de släppte. Det, att de ändå har litet övertag på Jönköping och sen bara faller de ihop totalt.
De kändes ju jävligt på gång där efter den här poolpartiet återföreningen som de hade där i sommar, så Jebali fick, ja men det var ju så kul att de gick ut och tyckte liksom att det var behållningen i den här lilla återkomst som man får säga att de gjorde. Men då var ju också Jebali övlig när han var tillbaka på sin rätta position som man kallade, och spelade absolut inte lika bra som han gjorde förra hösten, men han var åtminstone på uppgång. Men jag vet inte, Elfsborg är ju ett sånt lag som är extremt svårt att säga om.
Och jag åker inte sitta och säga det jag alltid säger om Elfsborg.
De behöver någon bunkrare som kan komma in.
De behöver någon riktig, något riktigt, jag ska inte säga, men någon riktig kravställare, någon halvond spelare som de hade förr i tiden. Det är väl lite det. Men jag kan inte gå in på det igen. Nej. Jag har sagt det så jävla många gånger.
Ja.
Martin ställer en fråga direkt till dig, Frida. Hur ser du på AIKs säsong så här långt?
Varför?
Ja, men han skriver det. Alltså, nu är det bara att svara.
Det är ju konstigt. Nu kommer alla tro att jag är AIK. Jag tror jag har dialekten som avslöjat.
Och tatueringen på armen.
AIK. Ja, AIK-tatueringen där.
Ja. Jag tänkte, vad fan jag har ju.
Vi är överallt. Står det på hennes arm, bara så att ni vet.
Jag kommer alltid på mig själv med att sitta och sjunga med till den, bara för att det är så lätt.
På pressläktaren ställer du dig upp.
Nej, ställer mig upp gör jag inte. Men jag kommer på mig själv med att mima, bara för att den är så svängig.
Ja, härligt.
Den är trevlig. Nej, men jag tycker väl att matchen mot AFC nu för två omgångar sen var ju ett rejält bottennapp ändå, får man säga. 1-1 är ju inte riktigt godkänt. Å andra sidan visste vi ju inte då att AFC skulle slå Malmö FF med 3-1.
Du hyllade AFC istället.
Hade vi vetat det på förhand så hade vi kanske tyckt att 1-1 inte var så himla farligt.
Nej.
Men då kändes det också efter matchen att det var något sorts... alltså spelarna var ju givetvis inte glada för den här poängen och var otroligt nere, och jag tycker det är ett sundhetstecken när det är så att de verkligen visar att det här var piss liksom. Det här var inte bra, och det var inte det att de spelade jättedåligt, men de fick ju inte in bollen. Den sista tredjedelen fungerar inte alls, så givetvis med det facit i hand så är det såklart jättebra att kunna åka upp till Östersund och slå dem med 1-0. Å andra sidan är det ett Östersund som har spelat en massa matcher och bytt spelare. Bla, bla, bla. Jag tror inte AIK själva är jättenöjda med den här säsongen. Nej. Men sett till hur det har sett ut, att de ligger väl trea fortfarande, att de ändå ligger där, är ju faktiskt väldigt bra jobbat.
Ja, jag tycker också det, för att om man tittar på våren som var, när han inte riktigt, Rickard hade väl inte riktigt de pjäserna som han ville ha, vilket man ser att de fick nu på sommaren, så hade de värvat annorlunda. Hade Björn hittat alltså andra spelare där, forwardsalternativ, Kirpic och så vidare, så tror jag att de hade varit lite närmare Malmö. Jag tippade ju dem som guldvinnare. lite för att jag inte ville vara en i mängden som tippar Malmö. Plus att jag då gillar och har respekt för Rickard Norling. Jag tycker att det är en bra tränare och de hade ett bra mittfält och så. Men det saknades vissa grejer vilket gjorde att man fick spela på ett visst sätt i ett derby mot Djurgården. Och nu vann man ju det ändå. Men det fanns ändå vissa saker. Och det saknades vissa vapen framåt. Och det väl, hade det funnits lite annat så tror jag att de har haft fler poäng. Jag tror till exempel att de hade kanske vunnit derbyt mot Hammarby och de kanske hade tagit lite andra poäng och legat lite närmare. Men jag håller nog med dig om att jag tror inte att de är helt nöjda ändå. Inte med tanke på de spelarna som finns där och de värvningarna som gjordes.
Och de pengarna som kom in.
Ja.
Så att nej, det är ett gräsligt fönster som resulterar i att de inte är närmare Malmö än vad de är.
Mm. Grimme Båtelsson, han frågade något om Östersund, men vi pratade lite innan.
Har vi sagt ett ord om IFK Norrköping?
Nej, men vi kan komma till dem. Och så
jag tror vi skulle avrunda.
Ghoddos i nuvarande form bra nog att nosa på en svensk landslagstrupp istället för att välja Iran. Jag ska väl säga att Expressens Noah Bachon hade något snack där om att han eventuellt skulle vilja eller kunna välja Iran istället. Han har funderingar på det. Är han tillräckligt bra för att spela i ett svenskt landslag, Ghoddos?
Men synd han inte tog chansen mot Pauk. Tyckte inte att han var...
Så svaret är nej.
Men det är ju sånt att man ska sticka ut. Det är ju sånt att man ska ta chansen. Precis. Om man är en spelare som verkligen kan ta ett steg högre upp i sin karriär, så är det ju sådana matcher som man ska inte briljera, men som man absolut ska ta chansen och sticka ut. Och det gjorde han inte.
Får vi se på torsdag.
Det är då man ska göra sådana mål som man gjorde mot Hammarby från 30 meter.
Precis, när man bara drar till den.
Gustav Nordlöf, finns det någon klubb i landet som skulle passa för Axén nu när han lämnar Örebro?
AIK.
Ja, jag vet, men det känns konstigt att de flyttar Norling. Sen så kommer jag säga en klubb nu som jag fick en jävla diskussion för på redaktionen när jag sa den igår. Djurgården.
Berätta mer, berätta vad du sa igår.
Eller Elfsborg. Det är de två klubbarna som jag tror att...
Elfsborg hade jag nog kunnat...
Det var kul.
Elfsborg, men... Djurgården är med för att jag tror inte att de kommer behålla Öskan efter säsong. Sen kan man alltid säga att han är ur AIK-are. Och han har tatueringar och grejer och han vill inte gå dit. Men vad fan, Stare tränar till Göteborg. Så att man kan gå över
ja, det tror jag också. Ja, tror jag inte har någonting med.
Hur stor är chansen att MFF tappar guldet? Frågar Marcus Karlsson. Finns ingen. BB Jocke, BK Häckens, allsvenskans fulaste spelande lag.
Ja, de har hängt upp sig väldigt mycket på den...
Är det så?
Matchen.
Ja eller nej?
Jag tycker ju Brorsson har ju härligast tacklingar i allsvenskan.
Han är allsvenskans fulaste spelare då. Eller härligaste spelare kanske enligt dig. För att han är från Trelleborg.
Det beror på om man ser det.
Ja. IFK Norrköping, flaggade du för? Vad vill du säga om dem?
Att de är på gång igen ju. Vi hade ju räknat bort dem helt, kändes det som. Mm. Eller jag hade gjort det. Jag tänkte bara, det här kommer ju bara gå neråt. Tog man en stark, tung 3-poängare borta mot Sirius. Och helt plötsligt så ligger man där och har chans på Europaplatser igen.
Nu möter man Östersund också som kommer vara lite...
lite bakfulla.
Alltså. Bakfulla efter... Matton i Parko.
Jag tycker Norrköping är värda att studsa tillbaka. Jag tycker att
det... Vad bygger ändå... du det på?
Nej, men jag tycker ändå att det är en klubb som jag inte värnar om. Men det är ändå en klubb som inte har de här samma ekonomiska förutsättningarna som de andra större klubbarna har i Sverige. Men man ändå försöker hålla kvar den nivån som man hade efter sitt SM-guld. Och vi har gång på gång slagit på dem och säger att nej, nu kommer raset. Men de har gång på gång bevisat att vi har haft fel. Så därför tycker jag att de förtjänar att vara med där uppe.
10 omgångar kvar, raset kan fortfarande komma.
Ja, men det kan.
Kan du göra för Malmö också?
Ja. Sedrak Sabanovic till West Ham. Var det en bra flytt?
För Halmstad var det en fruktansvärt
bra flytt. Var det en bra flytt av han?
Nu med tanke på att West Ham har gått lite sisådär inledningsvis.
Nu tog han från plats i sådana små absolut. På träningen.
Nej, det har jag inte sett.
Det finns en tweet utan han drar till på volley och dunkar in bollen. Och Andy Carroll står bredvid. Det ser ganska kul ut.
Jag älskar den här filmen på han och Arnautovic i bilen. När Arnautovic filmar dem och så sitter de där och ser jättekula ut till någon sån här rapplåt. Då kände jag att... kan det bli
någon hittat hem.
Jag hoppas bara att han får den faten i, på karriären som han vill få. För att jag var ju lite skeptisk till att han har så bråttom. Att det blev inte klubbrygg inför säsongen. För att han vill inte ta det ett för stort steg. Och så pratar han om Holland och lite annat. Och sen så ett halvår senare så går han till West Ham.
Men jag tycker snarare det är bättre att han går till West Ham än låt säga Bristol City.
Ja, definitivt. De där värvningarna,
Championship är...
jag är trött på dem. Alltså.
Ja,
det... går, inte Championship och inte till Gent i Belgien. Det är liksom så här.
Nej, då tror jag det är bättre att gå till en sån här klubb där han kanske möjligtvis får spela lite Premier League-fotboll. Och om inte så får han träna med spelare som Arnautovic, Chicharito. Alltså det är inga...
Nej, det är inga dyngspelare.
Nej, verkligen inte.
Önskar honom all lycka till.
Ja, det gör vi alltid. Vi vill prata något om derbyt. Bryts det hela spöket, eller?
Nej.
Just det, ja.
Ja, jag kan vinna. Ja, varför då?
Därför att det finns ett spöke och de är svåra att bli av med. Nej, jag vet inte.
För att vi journalister måste ha någonting att prata om.
Nej, men jag tror att AIK kommer göra en toppenmatch.
Mm. Och El Clasico vinner Malmö.
Ja, det lär de göra.
Ja, vi är lite trötta nu som ni märker. Vi har gått över timmen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött!
Ha det gött!